Magnus beskriver sitt liv lite som ett korthus av en massa misslyckade situationer. Hur gör han för att tänka på tvären och vad menar han med att han är introspektiv? Vi pratar om varför bra idéer är blyga, fördelarna med att vara bred och vad som egentligen händer när vi låter saker ta tid. Jag som pratar heter Jonas Larsson. Tack för att du lyssnar. Nu kör vi. Du sa någonting innan här vi startade inspelningen. Att du tyckte att det var skönt att det inte var så himla planerat eller förberett inför podden.
Mm.
Inför att vi skulle spela in. Och när jag tänkte innan så, vi har inte träffats tidigare. Det är första gången som vi träffas idag. Så, och vi pratade bara ett par minuter nu innan vi började egentligen. Hade du hellre velat prata en längre stund innan vi började inspelningen för att på något sätt att det skulle kännas bättre eller att du trodde att det skulle vara bra för samtalet?
Nej, jag har alltid varit väldigt nyfiken och väldigt engagerade samtal som är just en till en. Det har jag alltid trivts väldigt bra med, att möta en ny person. Och i de situationerna så känner jag aldrig någon sån osäkerhet eller att det blir stiltigt, utan jag tycker det är spännande alltid där. Det är svårare tycker jag att närma mig en grupp av människor, det har varit en annan situation. Om vi satt och varit helt produktionsteam eller många människor skulle prata i en panel om vi inte hade träffats innan.
Mm.
Men det här, nej, jag går nu oftast in i sådana saker med en känsla av att det är lite spännande.
Mm.
Jag vet ju inte vem du är än och så heller.
Det... Nej, och det är ju delvis i alla fall ömsesidigt. Du hade ju möjligheten att googla.
Mm.
Och jag har ju förberett mig lite grann. Men en del av det gör jag just för att jag inte vill få för... Jag vill inte ha en för tydlig bild.
Mm.
Utav den personen som jag ska träffa. Hur tänker du där?
Mm. Jag tror det stämmer. För jag menar, om man får sig ett första intryck av någon som är baserat på vad Google berättar för mig, så vet jag ju oftast att den bilden är väldigt skev i förhållande till vad verkligheten kommer att vara. Och den kommer att ligga och störa och nog vara ett problem. För att hjärnan är ju lat, så att den gillar att göra en snabb bedömning av vem personen är. Och den kan vara så svår att rucka på efteråt.
Ja, det blir nästan som en slags att man har förväntningar på.
Ja.
Eller kanske ibland också, ja, det kan skapa en nervositet eller en, att, ja, så känner jag i alla fall.
Mm. Så jag menar, just i den här tiden när man egentligen kan googla sig till nästan vad som helst, så är det därför mycket mer spännande att gå in i saker spontant ibland, möten med folk och bara se vad man själv får för intryck av det.
Mm.
Tycker jag.
Vi kommer ju prata en del idag. Närmare bestämt 2 timmar. Mm. Nästan. Tycker du att det är ett problem att när någon pratar mycket eller länge? Eller att det kan vara...
Jag skulle säga att det beror på kontexten. Jag tycker det är ett problem om man till exempel befinner sig i ett arbetslag där man har möten och kommer fram till att det är en person som pratar 80% av tiden, hela tiden. Mm. Då har man ett problem. För att det borde skötas på ett annat demokratiskt sätt. Men annars när man pratar samtal, så skulle jag säga att de här samtalen som innebär att någon helt plötsligt håller en monolog på 5 minuter om någonting är oftast de mest meningsfulla. För det är ett tecken på att då pratar man inte om någonting ytligt. För det är ingen som kommer prata om värdet ensidigt i 5 minuter, utan det är lite så halvartigt fram och tillbaka. Men just de här djupa, intellektuella, spännande samtalen handlar ofta om att man råkar trigga någonting som får en annan människa kanske att dra en anekdot på 5 minuter om någonting som verkligen kan förändra ens perspektiv på ett givet ämne.
Mm.
Så jag tycker inte att det är ett problem. Jag tycker inte att det är ett symptom på någonting felaktigt i en konversation. Inte alls.
Nej, för ibland kan jag uppleva just att det är ju jobbigt i vissa sammanhang när någon pratar väldigt mycket.
Mm.
Eller tar mycket plats, eller precis som du beskriver det. Det beror på när och hur.
Mm.
Och en monolog kan ju vara extremt tråkig. Men precis som du säger så tycker jag också att lyssna på någon.
Mm.
Och det kanske är där det ligger, i att lyssna på någon. Mm. Att inte bara ibland som det, för det är ibland jag upplever att jag själv zoomar ut. Att jag orkar inte.
Nej. Ja, det är inte berättelsens fel, utan det är nog hur den är berättad. För ofta är det som är problemet också. En del människor som är så väldigt bekväma med att ta mycket plats och prata väldigt fritt, de gör det ju ofta som så att de tänker och pratar samtidigt. För det är deras sätt att komma fram till någonting. Men när man gör så, när man tänker högt och pratar samtidigt, så förorenar man ju också tystnaden med sina halvsmälta tankar. Och den föreningen gör att ingen annan kan tänka under tiden. Så att oftast är det ett problem, just som du säger, när man är några stycken människor i ett rum och försöker resonera sig fram till någonting. Att då blir det ju lätt att den som pratar mest har automatiskt all perception på sig. Och ingen annan kan riktigt tänka djupt heller. Så jag tror, jag har alltid gillat att man kan ha en viss respekt för det talade ordet. Ibland så befinner man sig i sammanhang kanske där man är den som sitter på mest erfarenhet, och då kanske det faller sig naturligt att man pratar lite mer. Men jag gillar själv att inte tappa kompassriktningen och bara ha liksom lite självkritik och lite social kompetens nog att ställa mig själv frågan ibland. Liksom, pratar jag om saker som andra är intresserade av? Mm. Dominerar jag det här samtalet på ett sätt som inte är riktigt snyggt? Liksom?
Kan du behöva reflektera eller fundera över det innan? Om det exempelvis ska vara ett möte eller att det är ett sammanhang. Att du kan, som en del av dina förberedelser, att okej, det är det här mötet.
Mm.
Här vill jag eller vill jag inte. Eller har du sån hög känslighet så att du omedelbart anpassar dig, så att säga, efter situationen?
Ja, jag vill ju smickra mig med att tro att jag kan vara rätt så flexibel och ta olika roller. Men jag tänker att framförallt så tror jag i mitt fall handlar det om att jag är ganska introspektiv och ganska så här analyserande kring mitt eget agerande. Överanalyserande ibland skulle jag säga. Som gör att jag ofta tänker på det liksom. Alltså efter ett möte så går inte jag bara ut och så är mötet över. Jag försöker inte bara reagera på saker som händer, utan jag reflekterar kring dem efteråt. Och det är oftast då man kan få den här klarheten över att hur var jag här egentligen? Hur var den här situationen? Hur var de andra? Hur kändes dynamiken i rummet? Och då plockar man hela tiden upp de här små ledtrådarna kring hur funkar det här eller inte funkar.
Mm.
Så jag tror det kommer med, liksom, om man är introspektiv som person så hittar man det där.
Och genom också erfarenhet då? Att du skruvar lite grann ibland på det som där du konstaterar efteråt.
Definitivt.
Om det, hur kändes det här eller hur gick det?
Mm. Skulle jag titta bakåt skulle jag säga att mitt liv är ett korthus av en massa sociala misslyckade situationer. Men jag kan ändå ha stoltheten i att känna att okej, men för varje av de här situationerna så har jag ändå plockat upp vad som gick fel och vad jag inte ska göra igen.
Mm.
Så jag har nu byggt min så kallade kompetens på misslyckanden.
Men det här introspektiva, kan du förklara lite grann vad är det för någonting?
Jag tror att om man har en introspektiv läggning, vilket vi alla har i en eller annan utsträckning, så innebär det att man också lägger en stor del av sin tid på att sätta saker i ett annat perspektiv. Situationen man varit med om försöker man liksom att fundera på hur andra uppfattar en, varför man gjorde så. Jag tror man ofta metatänker på sina känslor, till exempel. Mm. Det är ett bra introspektivt drag. Mm. Att man ibland kan känna att okej, idag är jag nedstämd. Till exempel, varför är jag nedstämd? Jag bor i ett av de tryggaste landen i världen, jag är frisk och så vidare. Varför är jag nedstämd? Och så börjar man hela tiden gå tillbaka och se sig själv från ett yttre perspektiv. Det tror jag det innebär att vara introspektiv.
Mm.
Och det är lite som att det finns en kontrast, att antingen så är man väldigt närvarande i nuet, väldigt mycket här och nu, väldigt mycket kring vad ens perception berättar om att vara i rummet, eller så är man introspektiv, vilket innebär att man lite då och då lämnar världen och far iväg i sin egen fantasi, och att man har ett öga vänt inåt, kan jag ha en känsla av ibland. Precis som att man i perioder så kan man vara lite disträ i den riktiga världen och glömma bort saker så här som man borde komma ihåg och köpa ny mjölk och så, för att man inte kan styra det, man har ett öga vänt in och som hela tiden funderar och vrider och vänder och visualiserar och reflekterar kring saker man varit med om eller som man vill ska hända i framtiden. Så det är lite som en slags intressekonflikt mellan nuet och det förflutna av framtiden, att vara introspektiv. Men samtidigt så tror jag att en av sidorna med det är att man har lätt för att bli fascinerad av saker. Det är en sak som jag tycker är skillnad mellan något som är väldigt här och nu och sånt som jag kan bli väldigt fascinerad av små saker. Såna här, som många andra bara går förbi och lämnar små underverk i naturen och sammanhang.
Men kan du upptäcka dem? Kan du inte upptäcka dem då här och nu? Utan kommer de efteråt? Den här fascinationen?
Jag tror att den fascinationen kommer ofta över att man koppla samman saker liksom, som man inte har tänkt på. Sån här liksom, små grejer, vet, att man kan se hur en virvel ser ut i en ström. Och är man då lite introspektiv och lite halvflum så tänker man inte att den här virveln har precis samma form som en galax som Vintergatan eller vad som helst. Så ser man de här olika, man tänker liksom lite på tvären tror jag. Gör ni ofta introspektiva människor. De inte bara ser någonting utan de kopplar det till någonting som ligger utanför den uppenbara observationen.
Är lite som också att lägga ett pussel eller att sätta ihop olika saker? Eller kan det vara att sätta ihop hur saker och ting hänger ihop? Eller att det tänks en ny tanke utifrån det här?
Det kanske är det man gör, ja. Precis. Vissa kallar en viss form av tänkande för lateralt tänkande.
Mm.
Att man är van vid att tänka på djupet, men att människor som är både introspektiva och analytiska, de ofta kopplar det till saker, andra discipliner och andra saker som inte alls ligger nära in på. Så kanske.
Mm. När jag frågade om du ville vara med i podden så svarade du gärna. Och you had me at existentiell kreativitet. Vill du utveckla det lite grann?
Jag tycker det är en jätteintressant titel. Det är väldigt luftigt och abstrakt begrepp, men det är ganska mycket som man kan sortera in i det. Jag tänker på allt ifrån i mitt fall det första som jag associerade med när jag tänkte existentiell kreativitet. Så för mig har det handlat om det här när man återskapar vem man är lite i yrkeslivet med jämna mellanrum. Vilket jag har haft ganska många olika jobb under min karriär sedan jag började jobba, och varje gång så har jag liksom sett det inte som att man kliver antingen uppåt eller neråt, utan som att det är en ny utvecklingsform för en själv varje gång man byter kropp, eller byter sig liksom roll och kropp nästan, som det faktiskt är ibland. Mm. Man går oftast in i en roll.
Man går in i en ny.
Så det var egentligen den första jag tänkte på.
Mm.
Och så tror jag att det har alltid legat mig nära till hands, för jag har alltid haft den här ådran inom mig att jag har haft ett behov av att uttrycka någonting i text eller skrift eller tal eller i teckning. Liksom, så att ja, jag tror det var det som du appellerade till först.
Och kombinationen då? Existentiella?
Mm.
Om man sätter ihop det med kreativitet eller?
Mm. Ja, men då tänker jag ju att det finns ett slags metaperspektiv på det. Att om man ska vara kreativ med sin existens, så kanske det handlar om att man börjar laborera med de sakerna som ger en energi, som ger en lycka, de sakerna som man märker stressa en, de saker som gör att man kan vakna på morgonen och känna att man har ett syfte och ett mål i livet. Och jag tror att där ligger någonting väldigt värdefullt i att som människa laborera och ifrågasätta de här sakerna. Får jag verkligen energi av just de här relationerna jag har runt omkring mig? Har jag ett jobb som egentligen ger mig en känsla av syfte? Eller går jag dit bara för att jag vill ha samma jobb som min far hade och jag går i hans fotspår? Att på var en av de här områdena, och lycka framförallt, vad ger mig lycka? Tror jag att jag får lycka om jag har en segelbåt som är 10 fot längre? Eller kommer jag kanske bara upptäcka att då vill jag ha en segelbåt som är 25 fot längre? Eller så för mig så tänker jag att existentiell kreativitet, det är att röra sig runt lite så här i ringen, gå som en boxare, vet, och titta på saker från olika perspektiv, prova olika kombinationer, olika strategier för att uppnå vad man själv tror är lycka och utveckling och så vidare.
Mm. För mig så var det ju just att jag satt fast och jag mådde absolut inte bra. Jag hade ingen jobb, jag visste inte vad jag skulle göra och behövde söka efter och att börja göra någonting. För att jag visste inte vad, men jag visste att jag hade någon slags trygghet i ändå att jag behöver förändra, jag behöver sätta igång, eftersom jag visste att det leder alltid oss framåt att göra någonting. Jag gjorde en del saker som för mig var kreativa. Och det jag märkte hur det, så som du beskriver, att det, hur det påverkade mig. Att det gav energi och att det gav mening.
Mm.
Och att det förändrade det, ja, vad ska jag säga, det existentiella välmåendet. Som i sin tur ledde till att bland annat att jag bestämde mig för att starta den här podden. Ibland kan det ju vara just det här, de här frågorna eller sökandet som för oss framåt. Men om man googlar kreativitet så ger det på engelska, jag tror 543 miljoner träffar eller svar. Men jag har inte googlat dig så mycket och jag vet inte hur du ser på det. Om du ska försöka lägga ut tankarna kring vad kreativitet är för dig.
Jag tror alla har sin strategi för det där. En av sakerna som alltid tycker har passat mig när jag tänker kreativitet är att vad jag än gör, vilket sammanhang jag än är i, så funderar jag lite på vad som är normen i det sammanhanget. Liksom, vad säger alla andra som vill marknadsföra samma typ av produkt till exempel? Eller vad är tonen på alla typer av skrivna kommunikationer inom den här branschen? Och sen så försöker jag göra någonting som är annorlunda. För jag tror att ofta är kreativitet bara att komma från en annan vinkel än vad andra gör. Och ofta framförallt tror jag att kreativitet är att hitta andra källor av inspiration än vad nästan alla andra har. För jag tror att vi är lite oförmögna att egentligen helt och hållet själv från ingenstans bara magiskt uppfinna en ny idé. Det funkar aldrig så att vi blir inspirerade av någonting. Och för det mesta så går man runt och har halva idén inom dig själv. Jag tänker att de singlar runt som små halvor i ens huvud så här. Och så lite då någonstans ute i verkligheten så finns den andra halvan. Ibland finns den i ett samtal med en människa på pendeltåget som du aldrig har träffat innan som bara säger någonting så får du tänka. Ibland är det för att råka öppna en bok och bara sätta fingret någonstans och så läser du någonting. Det liksom kan komma från alla möjliga håll. Så därför måste man också, för att vara kreativ så tror jag man måste frottera sig med en mängd liksom informationskanaler, med media, med människor, med utsätta sig för nya situationer. För det är då du helt plötsligt gör de här kopplingarna. Och framförallt så tror jag att det handlar mycket om att inte förloras återigen i de där situationerna där man tänker att nu måste jag vara kreativ. För då kommer det aldrig heller. Det är precis som att det väntar. Det är lite så här, bra idéer är lite blyga. De kommer inte när man har strålkastaren på dem för att försöka hitta dem, utan de kommer när man gör någonting helt annat. Mm. När man sitter på en sten nere liksom vid kusten och bara tittar på havet eller något sånt här, då oftast kan det poppa upp saker. Eller framförallt när man bara vaknar en morgon och så bara har man en idé. Det har hänt mig ganska ofta. Det är precis som att man ska inte underskatta att hjärnan har en helt egen process i bakgrunden och den jobbar liksom utan vad man kallar för implicit. Den jobbar av sig själv liksom, utan att man ens tänker på det.
Och för att det ska hända, om du nu vill att det ska hända, att du har en önskan, inte som en quick fix utan mer en process, kan du sätta igång den då?
Du menar att om jag behöver komma på en bra idé till någonting?
Ja, om du kan veta att det finns ett behov av att du behöver antingen lösa ett problem eller skapa någonting nytt. Eller det skulle ju också kunna vara att du vet att du mår bra utav bara just att vara kreativ. Och att du då vill att det ska hända så att säga.
Mm. det jag har lärt mig om, och jag tror alla, det finns en viss subjektivitet i hur den kreativa processen funkar hos folk. Och det jag har lärt oss med är att prestation funkar sällan väldigt bra i förhållande till mina idéer. Så att jag vill placera prestation så långt bort från själva idén. Så jag brukar tänka att om jag bara har en uppfattning om vad utmaningen är, vad det är som ska lösas, så brukar jag se till att ha en bra förståelse för den, och sen brukar jag försöka göra någonting helt annat så lång tid som möjligt. Vad man ofta kallar för att prokrastinera, men jag tänker att jag har lärt mig att det är en del av den kreativa processen. För under tiden som man gör helt andra saker, så med åren har jag fått mer och mer tilltro till det här, för att det har gång på gång visat sig vara rätt. Man gör någonting helt annat, och sen så kommer kugghjulen ändå snurra i bakhuvudet, och helt plötsligt så har du bara en klarhet i hur du vill lösa den här situationen. Men när du verkligen letar, när du verkligen går in och tänker att nu måste jag komma på en skitbra slogan till den här boken eller vad det nu är, då blir det nästan aldrig bra, för att du blir så prestationsfixerad, du blir så smal i ditt tänkande, du tänker inte de där udda tankarna, utan nu slutar du med att återigen bara gör saker och få idéer som påminner väldigt mycket om alla andras idéer i samma bransch, i samma disciplin. Men de här konstiga grejerna, man bara tar ut svängarna.
Och varför tror du att just den här tiden, att inte forcera den fasen, varför tror du den är så viktig just för att det överhuvudtaget ska kunna hända?
Jag tror att ju mer tid du adderar, desto mer adderar du bredden på saker som kan komma in och inspirera dig i den här idén.
Och varför är det viktigt tidigt att ha flera, både tänkbara och saker som inte ens har hunnit tänka, att titta på det brett eller inte ens vet åt vilket håll vi ska gå? Varför är det viktigt?
Jo, jag tror att därför att det är i bredden som det kan uppstå någonting som är annorlunda från hur alla andra har tänkt. Alltså att om jag vill bygga en jättebra dator, men istället så hoppar jag av studierna med data och systemvetenskap och så börjar jag studera japansk kalligrafi till exempel, så vet man aldrig vad effekten av det kan bli. Men effekten av det kan ju bli att senare när jag återvänder till att fortsätta bygga på den här datorn, så tycker jag helt plötsligt att man ska kunna ha olika fonter i den. Om man vill, för att jag har lärt mig det. Vilket är exakt vad som hände när man byggde den första Apple till exempel.
Precis, Steve Jobs, han hoppade ju av sina...
Precis, det är ett fantastiskt tal han håller där, och det är många bra poänger. Och jag skulle säga att om man tänker ett större perspektiv kring det vi säger om att tänka brett, så är det nog också anledningen till att en väldigt stor del av världen, nästan alla branscher vi kan komma på just nu, disruptas av människor som inte har rört sig i den branschen innan. Som har kommit från andra sidan, som har ett annat perspektiv. Och det här också för egentligen en tankarna till varför generalister oftast är väldigt kreativa. För att det är samma typ av tänkande. Det innebär att du kanske hoppar in i en bransch, som till exempel HR i mitt fall. Jag hoppar in i en bransch som HR, där man kan jobba med människor som har jobbat i den branschen i 20-25 år. Men eftersom jag aldrig har jobbat med HR innan, utan jag har jobbat med IT innan, och jag har jobbat som servitör, jag har jobbat som illustratör, jag har skrivit böcker, så har jag en mängd med andra perspektiv med mig in, som jag kan titta på samma givna problem och utmaningar som HR-branschen har haft under 25 års tid. Och plötsligt så kanske jag, på grund av att jag inte har lång erfarenhet, ser andra lösningar. Så jag tror att det där vi kallar för kreativitet, det är såklart ett väldigt mångbottnat ord som är svårt att fånga in. Men det dyker upp hela tiden i många olika sammanhang, och när man verkligen kondenserar ner det till någonting enkelt, så är det någonting som uppstår med ledtid, och där det oftast egentligen bara handlar om att man inte är kreativ. Egentligen är det bara att man säger någonting som inte så många andra säger i samma bransch. Och då tycker vi att det är kreativitet.
Bara en liten, ett litet sidospår. Du pratade om ditt korthus tidigare.
Mm.
Men Steve Jobs, han pratade om connecting the dots i sitt tal där, i sitt commencement speech där 2005 på Stanford. Och det är bara en liten reflektion att korthuset som du pratar om, olika misslyckande, det skulle också kunna vara connecting the dots, att sätta ihop det. Ett korthus låter ju inte sådär, kanske inte i mina öron, så jättepositivt. I alla fall inte enbart.
Nej men det är precis. För jag tänker också att Mycket av det med connecting the dots är ju att om man synar några av de största innovationerna vi har här varit med om och tittar bakåt på dem, så är de ofta en konsekvens av ett misslyckande eller av en helt oväntad, någon kaosfaktor, någonting som man inte tänkte sig att det skulle vara. Det finns exempel hon som uppfann Kevlar. Det var ju en ren slump att de uppfann Kevlar, för att det var bara en biprodukt av ett helt annat experiment man gjorde med att göra fram bättre vinterdäck till exempel. Och nästan alltid så är det så. Och jag tror vi ofta missleder oss till att tänka att kreativitet ska vara den här när Newton sitter under ett äppelträd och får en fantastisk idé. Men ganska ofta är det mer bara slumpen, kaosfaktorn. Och det kan också finnas en anledning att luta sig tillbaka och känna ett lugn över det också, att de riktigt stora innovationerna är någonting som nästan känns som att ödet har skickat till oss, snarare än att någon har stått bakom det.
Tror du att vi behöver vara sårbara för att något kreativt ska kunna hända?
Ja, verkligen. För bör man tänka status och prestige, då ska du absolut inte vara en kreativ människa. För att det jag tror det är att på 10 idéer så kommer 8 av dem att vara dåliga. En av dem kanske katastrofalt dålig. Och kanske att en av dem är fantastiskt bra. Men då måste man ju vara villig att misslyckas 9 gånger av 10. För att överhuvudtaget kunna kläcka en idé. Så jag tror att det stora med en idé, det är just att det engagemanget du känner som dess upphovsperson, det ska vara just till idén, inte till vad du vill uppnå med den. Jag brukar tänka att det är samma sak med att skriva en bok. Jag brukar alltid fråga mig själv den här frågan, att om jag skriver en bok till exempel, så om 0 personer läser den boken, om det är bara jag som läser boken, jag ska fortfarande kunna vara sjukt nöjd med mig själv om jag har skrivit den här boken som 0 personer läser, därför att det är boken som ska vara mitt fokus. Det är där mitt engagemang ska ligga, att få berätta någonting, att få städa ut huvudet och lägga fram det. Jag tror att man ska ha samma typ av känsla för sina idéer. Och det är ju det som ofta kännetecknar några av de bästa och starkaste bolagen, att idealisten i början som kom fram till bolaget har väldigt ofta inte varit entreprenören som tänkt på hur man ska tjäna pengar på det. För att den personen har varit så förälskad i just själva idén. Och så har det börjat där.
Och om du säger att det här sårbarhet är en viktig faktor för att överhuvudtaget ska kunna hända, vad är det att vara sårbar då? Vad betyder sårbarhet?
Jag tror att sårbarhet är att vara transparent med saker. Att man inte i affärssituationer hela tiden konstruerar en fasad kring hur man tänker, att man väl vill bli uppfattad för att verka trovärdig. Utan att man helt struntar i att ha en fasad och så bara är man sig själv. Vilket vissa dagar kan innebära att man är bräcklig, man är låg på energi, man har inte alls samma geist som man har vissa dagar, och att det är okej. Okay. Att man tillåter sig själv vara, att man kan till och med berätta det för folk som man stöter på, som har en anledning att behöva veta det och säga att idag har jag en skitdålig dag. Och ju mer sårbar man är, desto mer tycker jag också att man förvånas över hur sårbara alla andra människor är och hur stor deras kapacitet därigenom också är för att förstå en och ta en till sig. För det är det som slår en, att de gångerna man väl, för jag tror att som man framförallt så har man ju ändå, jag är ändå lite fostrad av den äldre generationen, när man har en tanke om att pojkar inte ska gråta och allt det här, du vet, att man som man ska vara mycket mer av en, man ska vara orubblig och man ska vara den här stoiska kraftpersonen liksom.
Ja, och också att man många gånger förväntas vara säker.
Ja.
På både på sig själv och på hur allt annat är också.
Mm.
Och den kombinationen, att vara säker på någonting, hur någonting är eller vad som är bra eller vad som kommer att bli bra, funkar ju väldigt dåligt ihop med kreativitet.
Mm.
För att det är just det sårbara där, eller risken, är ju att vi vet inte innan hur det kommer att bli. Jag skriver den här boken som du beskrev för dig.
Mm.
Du vet inte om någon kommer att läsa. Du vet inte i alla fall hur populär den kommer bli.
Nej, för jag tror inte det är en bra strategi om man bara vill klättra hierarkiskt och öka sin månadsintäkt till max och göra karriär. så är inte nödvändigtvis sårbarhet den starkaste vägen dit. Det tror jag inte, för jag tycker att maktpositionerna i de flesta bolag kännetecknas av människor som har ganska mycket fasad och som jag intrycker av att vara väldigt säkra på allting de säger. Men därmed så tror jag så här att vägen till att må bättre som person och känna sig väldigt äkta och genuin och känna att man faktiskt blir lite så här unfuckwithable, som de säger, att man blir så orolig och så säker i sin egen självkänsla, den handlar om att visa den här sårbarheten och komma vidare. För att man framstår som mänsklig till att börja med, och då försvinner också stressen över att gå igenom livet, bli utsatt för alla de påfrestningar som livet redan har, men att dessutom ha lagt på sig ett lager av att man låtsas vara någon man inte är. Det är liksom att dubblera den stressen. Så att det finns en väldigt inre tillfredsställelse i att bara tillåta sig att vara på sig som man är.
Men hur gör du då för att våga? Mm. För att våga vara exempelvis dig själv?
Det är ett ganska...
Eller att våga... Ja, du, förlåt att jag avbröt dig, men att våga rent generellt är intressant. Hur du gör, om det är någonting som du kanske vill eller skulle vilja göra.
Mm.
Men du tycker det är, du är rädd.
Det är ett ganska nytt fenomen i mitt liv att jag har kommit fram att jag kan vara på det här viset. Så det här är någonting som jag inte gjorde tidigare i livet, och jag tror att det är någonting som man har bara lärt sig. Liksom, att okej, när jag låtsas att ha mycket fasad och vara oväldlig, liksom, vad händer om jag gör någonting annat? Men det jag brukar tänka är att oavsett vad man har för känslor så är de egentligen ingenting, någonting som någon annan ska värdera eller som har ett värde. Eller så här liksom att någon kan känna att det borde vara skamfullt att i den här situationen är jag rädd eller så vidare. Utan jag tänker att vad man än har för känslor så är de bara just känslor som inte ska värderas, och därför kan man presentera dem för alla runt omkring. Och säga att just idag mår jag så här. Och när det gäller situationer som man inte riktigt vet om man vågar, så är det ju egentligen faktiskt så enkelt som att i de flesta sammanhang så kan inte konsekvenserna bli så illa om man misslyckas. Och enda sättet att komma fram och lära sig någonting, det är att misslyckas också.
Mm.
Och det är kanske det jag gillar med lite det moderna perspektivet på arbetslivet också, att man pratar ofta om det här med att fail fast, som är en sån agil princip till exempel. Att många... Idag så har man förstått att alla typer av innovation, alla typer av bolag eller människor som vill utvecklas fort måste också omfamna idén med att misslyckas ganska ofta. Mm. Så att jag lägger inte så stor vikt för det. Och jag tror jag i min bransch blivit känd för att ha ganska många kreativa steg eller kreativa grepp. Men jag har ju också misslyckats många gånger. Men misslyckanden minns inte folk lika mycket som när det väl går bra. Till exempel jag gjorde en plats av någon som jag kallar för desillusionerad redovisningsansvarig, och den fick jättemånga visningar. Den blev så lite viral här i Sverige. Och alltså jag tror den har lätt fått över 400 000 visningar vid det här laget. Men jag har ju också gjort några som föll ganska platt. Så, för att jag provat olika grepp. Jag försöker alltid tänka att varje gång jag gör någonting så ska det inte vara repetition från det jag gjorde innan. Det är lite som att även om man har lyckats få guldmedalj i någonting så är... Jag gillar det uttrycket när man säger att världsmästare är alltid någonting du var. Så vad man än har lyckats med innan så ska man tänka att ja, men det sätter ingenting. Det sätter ingen grund för min fortsatta väg. Utan det gick bra här just nu, men jag måste återbevisa mig varje gång.
Och där man får inflika. Det är ju likadant i det här kreativa. Alltså rent allmänt att i att skapa någonting kreativt. Så vi kan ju inte återanvända den processen. Ja, vi går igenom processen menar jag.
Mm.
Varje gång. Vi börjar den från början. Och så går vi igenom den.
Mm.
Ibland skulle jag önska, eller vi kanske, att vi kunde slippa det jobbiga. Mm. Men det går ju inte.
Nej.
Det är liksom inte...
Nej, det, är så,
det funkar ju inte så.
Och min poäng var väl egentligen att jag tror så här att ens misslyckande, de glöms bort väldigt fort av alla andra människor. För att när man väl lyckas så är det det man kommer ihåg. Så att, ja, och det är ju världens äldsta klyscha. Jag har hört den ofta många gånger. Du vet när man pratar om Edison som sa att han misslyckades då till 5000 gånger innan han gjorde glödlampan. Och då säger han att han tyckte inte att han hade misslyckats, utan han liksom uppfunnit 4999 sätt att inte bygga en glödlampa på.
Mm.
Men jag tror, men vi kommer ihåg honom för det ögonblicket när glödlampan funkar, det andra har vi glömt bort.
Mm.
Och det kan man vila med en viss trygghet och lugn i, just den insikten att ja, man kan misslyckas skit många gånger. Det har ingen betydelse. Så länge du inte är hjärtkirurg eller flyger flygplan.
Nej. Men jag kan tycka att emellanåt så blir det har ju blivit väldigt populärt att prata om att det är viktigt att misslyckas.
Mm.
Jag förstår det, men att jag har lättare själv i alla fall för att uppmuntra mig att lära mig någonting. Att göra saker exempelvis. Jag har svårt att se det som något negativt. Ja, nu ska jag misslyckas. Mm. Därför att det är bra. Jag får inte, min hjärna lyssnar inte riktigt på det här incitamentet. Samtidigt som jag tycker att det finns någonting bra i att se det just som att, det är, att jag lär mig någonting. Och då är det per definition inte ett misslyckande, utan då är det att jag har testat någonting. Om vi kommer tillbaka till grundfrågan, hur gör du för att våga? Mm. För alla finns det alltid, tror jag i alla fall, jag vet ju inte, men att vi är rädda ibland för vissa saker.
Mm. Jag tror så här, i mitt fall så handlar det till viss del om att jag är introvert. Och det innebär att då är inte riktigt med hela min värld utanför mig i form av sociala relationer, utan en stor del av min värld och vad jag tycker är viktigt handlar om mina tankar och känslor och attityder kring saker och ting. Och jag tror det hjälper, för att om ens värld är väldigt social så blir du också lite mer påverkad om vad alla andra tycker om dig. Det vill säga att valutan i ditt liv handlar mycket om andras relationer till dig, och då smyger det så ofta in också begreppet status. Och jag tror begreppet status är det största hotet som finns för kreativitet. För status är hela tiden det här rörliga målet kring var är jag i förhållande till alla andra i min flock? Är jag kvar i flocken? För om man tänker mycket i status, menar för det finns ju i någon utsträckning finns status inom alla oss. Men för vissa människor så är det så extremt viktigt att det lägger en skugga över hela deras liv. Det formar alla deras livsval de gör. De kan inte bo på den här adressen för det är på fel sida om vägen. De kan inte vara tillsammans med den här personen för den här personen har fel yrke. Eller fel efternamn. Du vet så här, status är det största problemet som finns. För har du status, då bör du också tänka så här att om jag är med i den här nya startupen, det här nya kreativa företaget, och det misslyckas, då känner man ju liksom en förlust av status och då vågar man inte. Och framförallt så under tiden du är i det här bolaget så kommer du också göra många beslut som präglas av en rädsla av att misslyckas. Jag tror inte att rädslan av att misslyckas är bra sprängstoff för de riktigt, riktigt kreativa idéerna. Utan för att vara kreativ så måste du ha en känsla av att du är så pass självständig och oberoende i din idé att det inte har så stor betydelse hur det går, åt vilket håll det går, utan du kan lägga din passion och ditt engagemang just i själva idén, inte i strukturen runt omkring det. Så därför tror jag att vara introvert, att inte vara så himla hög på neuroticism som personlighetsdrag heller, det hjälper nog. För eller rättare sagt, nej, den vill jag revidera. Det är många människor som är väldigt neurotiska eller har väldigt mycket neuroticism i sig som använder det som en drivkraft också. Att det finns så mycket liksom existentiell ångest att det får dem att göra saker hela tiden på ett annat sätt. Men jag tror introversion är en styrka vad det gäller just det där att våga ha idéer och inte bry sig så mycket om vad alla andra tycker om dem.
Mm.
Och det handlar inte om att introverta har mer självförtroende, för det har vi inte generellt sett om man kollar på studier liksom, utan det handlar om att vi därmed bryr oss mindre om vad andra tycker.
Vad är en formsvacka?
En formsvacka är för mig när man under en lång period har ett mindre känsla av incitament att göra någonting. Det är en förlust av engagemang, skulle jag säga. Det är det yttersta. Sen så tar det sig såklart många uttryck för sig. Förr eller senare så kryper ju det här minskade engagemanget ut i precis allt annat man gör.
Mm.
Man har sämre kondition, lägre styrka, producerar mindre idéer, mindre ork.
Mm. Har du någon relation till begreppet?
Mm. Ja, mycket. Jag har ju reflekterat över det att mitt liv består oftast av en sån här växling av att jag kan ha perioder på ett kvartal kanske när jag har en väldigt hög nivå av energi, spottar ur mig idéer, presterar jättemycket Och sen så är det precis som en sinuskurva att det börjar gå ner och sen kan jag ha perioder där den kan vara väldigt låg. Där kan vara väldigt lite som händer. Väldigt lite av den här sedvanliga enkla drivkraften som jag har att kunna gå och träna 4-5 gånger i veckan. Plötsligt så liksom försvinner motiven för det och jag får vrida och vända på tillvaron och försöka hitta tacksamheten i det jag har för att komma tillbaka till det. Och då, så har det varit nästan så länge jag kan minnas. Och sen så har jag dessutom, jag har ju varit igenom en utmattningssyndrom också, så att jag har ju känt av vad som händer när det tar tvärstopp. Den dagen när man inte riktigt kan komma upp på sängen överhuvudtaget. Och framförallt så tror jag det värdefulla har varit processen dit. Att förstå vad som händer i kroppen, hur det faktiskt rent kognitivt och mentalt tar sig en massa olika uttryck och fysiskt framförallt. För att då har man också lärt sig var man har sin yttersta gräns. Den vet man inte riktigt vad man har innan. Så att man får en slags ram för tillvaron efter det.
Hur var det för dig då när du, innan du gick in när det tog tvärstopp, innan du drabbades av utmattningssyndrom? Du sa att det alltid har varit så att du känner igen att det har gått lite i cykler eller perioder.
Mm.
När du kom på det, eller har det varit tydligt för dig ända sedan du var väldigt ung att det här är den jag är, så här funkar jag?
Nej, i början så tänkte jag mycket på vad det var som hade hänt som gjorde att min energi gick ner så mycket i botten. Och så försökte jag lite som en privatdetektiv att komma fram till vad beror det här på? Är det för att jag är i fel relation? Beror det på att jag har fel jobb? Beror det på att jag har fel vänner? Beror det på och så vidare. Men sen kom jag på att den här grejen, det är precis som att den här rörelsen, den här sinuskurvan, den sköter sig själv utan min påverkan. Och att intellektuellt försöka ge skulden på varför det är så på andra saker verkar inte. Det finns liksom inga korrelationer, jag har inte hittat något som gör det. Utan det verkar som att det här bara sköter sig själv. Och när jag läste om hur det här funkar, för jag inser själv att det här beskriver lite vad man förkallar för vad man kallar för manodepressiv och numera man kallar för bipolär, så inser jag att det är en del av de tendenserna. Jag tror att många av de sakerna som kallas för diagnoser har alla människor fast i mycket mindre utsträckning till den punkten att det inte kan beskrivas som diagnos. Så att jag skulle inte säga att jag har den typen av problem. Jag blir aldrig så mörk i det hela att jag går runt med en snara liksom och tänker på att ta slut på livet. Utan det är med att jag kan känna att jag har väldigt lite energi och väldigt lite lust att göra sakerna här i botten. Och jag kan se hur det också bakåt i tiden har varit ett problem och liksom just för att jag själv inte har förstått var det kommer ifrån och att man då lägger skulden på fel saker.
Men du upptäckte det lite grann med att poletten trillade ner.
Mm.
Eller blev det någon slags ett annat lugn eller att du fick en annan syn på det?
Ja, det är också, jag tror ofta när man kommer till en stor kris när det verkligen tar tvärstopp så får du också en anledning att komma ikapp dig själv på ett sätt som du kanske inte gjort under många andra år.
Mm. Var det då den stora insikten kom om man ska...
Ja, jag vill nu påstå att några väldigt viktiga saker trillar på plats då.
Vad hände då? Vill du berätta det? Eller?
Ja, jag skulle säga som så här, ett problem med många människor som mig är att om man har väldigt mycket självdisciplin och ambitioner så kan man få sig själv att göra saker som man inte borde göra bara därför att man har pannben nog att driva sig genom situationer som du borde egentligen bara lagt ner och sagt nu behöver jag vila. Liksom. Så det är ett av mina problem. Så att även när jag har haft de här perioderna när jag har haft svackor så har jag haft så mycket av min samhällsgrannhet och mina ambitioner så jag har ändå kunnat för jobbet prestera bra bara för att ta mig igenom de perioderna. Och vad jag märkte då, det var ett par saker som började hända, att jag började ha nästan alltid ont i huvudet på eftermiddagen. Väldigt märklig huvudvärk som satt liksom som en spik bakom mina ögat. Och jag började märka att jag hade väldigt stort problem med närtidsminnet. Att mer ofta så sprang man runt med post-it-lappar i handflatan, vet du, man fick snabbt skriva ner saker som folk ville ha hjälp med. Som punkter så här, för att jag visste med mig själv att när jag inte skrev ner dem så var det som bortblåst sen 60 sekunder senare. Och den liksom beroendet av post-it-lappar, den växte lavinartat den sista perioden, det verkligen rampades upp till den punkten att jag började fundera på om jag hade rent neurologiskt, om jag hade några problem, om jag hade börjat få Alzheimers eller om det var någonting annat som började hända med mig. Och även kognitivt så märkte jag att när jag skulle fatta vanliga beslut så kunde jag ha väldigt svårt att bara komma fram till vad jag skulle göra, så att jag kunde på allvar sitta på parkeringen ibland och fundera på hur jag skulle köra för att kunna köra hem fastän jag kört den sträckan hundratals gånger. Så jag märkte ju innan att någonting hände, just det här.
Det utlösande då, eller det som, vad var orsaken?
Ja, det utlösande, eller det som var anledningen till att det här byggdes upp, det var att jag jobbade på ett expansivt bolag där det var mycket förändringar. Det var en av sakerna, och där jag antogs också vara en av liksom spjutspetsarna i bolaget som verkligen skulle leverera företaget och engagemang och kultur och leva det här på ett sätt som, ja, skulle vara på toppen av alla andra. Man förväntas vara det i den rollen. Så att det var väldigt hög social output, tyckte jag, den rollen. Sen så var det också en stor mått av förändringar som jag gått igenom de närmaste 2 åren innan dess. För förändringar är stress, oavsett vad det är. Vinner du 10 miljoner på lotto så är det stress. Precis som det kan vara andra rullstolar. Det är rätt viktigt att förstå det, att stress är inte, det tar inte hänsyn till om det är positivt eller negativt, utan det tar bara hänsyn till förändringar. Och det är bland annat jag hade en separation med barn inblandade också precis innan dess. Och sen så är det inte så svårt, om man summerar så kan man ju se liksom att på 10 år har jag skrivit 10 böcker, hållit 300 professionella föreläsningar, jobbat heltid i ett expansivt bolag, blivit pappa 3 gånger, tränat 4-5 gånger i veckan. Det är rätt lätt att se att det inte får plats i ett vanligt liv. Och det funkade bra fram tills att det inte funkar bra. Och då bara kommer jag inte ut på sängen imorgon.
Men i backspegeln, är du förvånad över att du inte förstod eller såg det här som när du i alla fall uttrycker det och beskriver ditt liv, så blir det ju väldigt tydligt.
Ja.
Att ekvationen kanske inte riktigt skulle gå ihop.
Man inser det, att man har en död vinkel i sin backspegel, även om man är introspektiv.
Mm.
Det är någonting med hur man värderar sig själv som man inte gör på samma sätt som man värderar andra.
Och kanske det som du var inne på tidigare också, att vissa saker, och ibland så behöver vi ta det till en viss gräns. Och den gränsen kan ju variera. Det är väldigt subjektivt och individuellt. Så det är svårt att applicera generella klokskaper på sig själv också.
Mm.
I livet.
Man ser inte sig själv objektivt.
Extremt svårt.
Och det är så konstigt, för jag menar, jag hade ju mycket teoretisk kunskap om det här, och jag har ju själv haft kollegor som jag har skickat hem på grund av att de har problem med utmattningssyndrom och visat tidiga tecken, och då har jag ju sett det. Men när det handlar själv, liksom, när det börjar påverka en själv och man får samma saker, då tänker man inte den mest uppenbara sanningen. Man tänker inte så här att jag har ont i huvudet varje eftermiddag därför att jag är helt överstressad, utan man tänker så här, jag kanske sitter i drag. Och alla de här sakerna, så har du en alternativ förklaring till det som är jättemärklig.
Mm. Och hur är din formkurva nu då?
Den är bra på det viset att jag känner en balans i livet. Jag känner en stor tydlighet i vad jag behöver och gör av. Liksom, vad jag hämtar mig, vad jag grundar mig själv. Den är också bra därför att jag känner mer än någonsin tidigare, skulle jag säga, just det här med att det inte är så viktigt med att lyckas eller misslyckas. Den har försvunnit, liksom den här hela känslan av status i de här sammanhangen, och det tycker jag är väldigt bra. Så därmed så kan jag ju känna att jag har ju fortfarande sviterna av det här på vissa sätt. Att ibland när det varit långa intensiva sessioner av någonting, så kan jag ha en känsla av yrsel i huvudet på ett sätt som jag vet bara har kommit sen efter den här situationen.
Mm.
Sen så är det inget som gör mig orolig, för att jag vet ju att man säger att hjärnan är plastisk. Man kommer tillbaka från i princip allting som har hänt med hjärnan. Även en utmattning är ju, visar ju neurologiska förändringar, men allting rör sig tillbaka. Liksom. Så därför så vet jag att det löser sig själv om man bara ger det tid. Men jag har fått en klarhet för mig själv i livet som jag inte riktigt haft innan, över vad som är viktigt. Och det är väl det jag tycker är, det är det som är paradoxen med utmattning. Alla säger att det är det bästa och det sämsta som har hänt dem, och det är det man menar. Och att man inte riktigt, efter det så kommer man inte tillbaka, för det är inte meningen att man ska komma tillbaka. Det är meningen att man ska förändra sitt liv och göra någonting annat av det. Och det är väl egentligen där jag ser förändring, att jag har förändrat hur jag gör saker i mitt liv. Och egentligen bara till det bättre, och det är inte spännande tillbaka till det vi pratade om kreativitet innan. För jag kan ta ett exempel, jag skriver ju mycket, som en tredjedel av mitt jobb är som författare. Och förr, så på grund av att jag har mycket pannben, så kunde jag sätta mig ner och skriva i 16 timmar och bara producera jättemycket text på väldigt kort tid. Och nu för tiden då, så har jag oftast ambitionen på morgonen när jag vaknar att idag ska det vara en skrivardag. Och så kan det vara saker som händer, att, som till exempel att det är skitbra väder, som gör att jag går ut och går först istället, eller jag bara känner för att springa runt eller vad som helst, eller läsa ett spännande kapitel i någon bok jag bara orkat liksom hamna på. Och så kan det innebära att det tar en stund innan jag kommer till den punkten där jag faktiskt sätter mig ner, fäller upp blocket och börjar skriva. Och ibland kan det innebära att det faktiskt bara blir en och en halv timme skrivet på en hel dag. Och det jag lärt mig då, det är att det märkliga är att på de här en och en halv timmarna så skriver jag oftast någonting som är minst lika bra som det jag skrev på de där 18 timmarna jag skrev innan, när jag bara satt mig ner och matade. Därför att de där bra idéerna, det där fantastiska när man fått flow i hur man skriver, när man lyckas återge någonting, är oftast mycket mer knutet till din känsla av frihet och kreativitet än till känslan av prestation.
Mm.
Det är väldigt lite som är så algoritmiskt att det bara är tid som är sättet som du höjer kvaliteten på det med. Utan mycket av det andra, så är det just friheten att vara så snäll mot sig själv, att ge sig själv den fria tiden, tyglarna, att ifall det inte blir någonting gjort den här dagen så är det helt okej.
Den och det är ju känslan, svårt.
Den är svår.
Det är jättesvår ju att komma ifrån det här som vi, jag kan ju känna igen mig där, att vilja göra saker. Vilja få saker till gjorda och Luther och allt det där, och att tycka om att prestera, leverera.
Mm.
Men också upptäcka att det inte blir, ja, att jag inte mår bra av det, eller att jag inte orkar.
Mm.
/ inte vill. Så det blir ju ett frivilligt tvång i att testa det här. Förflytta de här gränserna som du beskriver.
Mm.
Att vara snäll mot sig själv. Att idag hade jag den här energin, men idag behöver jag någonting annat.
Mm.
Att det varierar. Den är svår.
Ja, det är den. Det är lite som jag tänker för mitt inre, att det är lite som den här klassiska trust fall-grejen man sett när folk faller bakåt och så ska någon ta dem.
Mm.
Att det är lite det som är grejen. Fast de som tar den där, det är ens egen kreativitet på något vis. Man faller bakåt och bara tänker så att nu ska jag inte investera den här dagen i 8-5 i arbete. Utan jag ska bara lita på att om jag inte gör någonting alls så kommer det mynna ut i någonting kreativt. Att det är lite den typen av övning.
Mm.
Det är lite läskigt på ett sätt att inte prestera hela tiden.
Den blir ju mycket svårare just för att du själv. Default-läget, det är att göra som jag gjort innan.
Mm.
Det är det enkla. Att kötta, att stoppa in de där timmarna igen.
Mm.
Det svåra, där finns det också möjligheten.
Mm.
Och att det kan hända någonting annat som du beskriver.
Mm.
Och det är väl därför det är bra också. Feedback.
Mm.
Lyssnar du på vad andra tycker och tänker, och hur ser du på feedback som det antingen ges utan att du har bett om det? Hur ser din relation ut till begreppet och fenomenet?
Mm. Jag tycker att feedback är en valuta som man kan köpa sig själv expertis genom. Det är ingen som kommer att bli bäst i världen på att föreläsa till exempel utan att ta till sig väldigt mycket feedback. Jag försöker tänka på det lite närmare med det som en statistik också. Tänka att om det är en person som tycker så här, men om den kommentaren aldrig kommer upp igen, så var det kanske inte substans i det. Men om 10 personer säger ungefär samma sak, att de tycker att man är för flaxig på scen till exempel, eller pratar för nasal skånska, då får man ju göra någonting åt det. Det är samma för att jobba med det. Så att jag brukar tänka så mycket på just med feedback, att okej, okay, hur sägs det? Är det ett mönster i den här typen av feedback som återkommande? Och sen så i mig själv så är jag en väldigt hård kritiker i de grejerna jag gör. Jag frågasätter alltid mig själv mest. Så att det finns ing- och det gör mig ganska säker på det viset. Det finns ingen som kan säga någonting styggare än vad jag skulle kunna tänka mig själv. Eller som skulle kunna vara hårdare mot mig än vad jag själv är.
Men har du, tycker inte du att det är svårt ibland då att välja vilka du ska lyssna på? Om vi tar exempel med att hålla en föreläsning. Även om det syftar till att du ska få fler föreläsningar. Eller att du, ja, vad syftar det till? Och vilka ska du lyssna på? Och varför? Eller existerar inte de frågorna utifrån att...
Nej, jag tänker inte på det som en målgrupp så, att vissa delar av den målgruppen skulle vara mer angenäma för mig framåt. Så därför tänker jag att mitt sätt att få mer föreläsningar hända, det är att vi helt enkelt bara levererar så bra som jag kan när jag har det. Och så blir det ringarna på vattnet eller en snöbollseffekt eller vad man vill kalla det för. Snarare än en massa kalla samtal eller att man figurerar i sådana här sociala nätverksdagar och sånt som inte riktigt i mitt forum ändå. Så att därför, om det skulle vara min uppdragsgivare som tycker någonting som feedback, så har det nog inte större betydelse för mig än om en random person i publiken kommer upp efteråt och berättar någonting. Utan jag ska säga, jag är nästan alltid bara väldigt tacksam för alla de sakerna jag har fått tillbaka av mig, har gett oerhört mycket för mig. En av de bästa jag har fått någonsin, det var, jag tror det var andra för gången jag föreläste, så var det en kille som kom upp och så han sa att du, jag vill bara ge dig lite feedback, sa han. Det här du pratade om, sa han, att det du sa på slide nummer 2, det tyckte jag var väldigt intressant. Men i princip nästan allt annat du sa var bara gammal skåpmat som jag hört många gånger innan. Och det var så jäkla befriande. Dels var jag tacksam, därför att det är inte lätt att ge någon negativ kritik. Han kunde ju bara gått hem istället. Mm. Eller hur? Det har varit mindre obekvämt för honom. Men han valde att ta den friktionen och komma upp och berätta någonting för mig som var så pass hårt egentligen och rakt. Men jag tog det verkligen till mig. Och sen så ändrar jag på allt, för det är klart man inte vill vara gammal skåpmat. Men hade man inte varit öppen för feedback, så hade man ju fortfarande stått och gjort gammal skåpmat. Antagligen inte haft så många föreläsningar heller. Utan poängen är att man måste hela tiden vara väldigt öppen för hur man uppfattas av andra.
Mm.
Och jag tror att det är en akilleshäl som många människor har som verkligen vill lyckas. Och som verkligen vill lyckas på grund av sin status. De kan ta oerhört illa vid sig av att få negativ kritik, av att få feedback tillbaka som inte förstärker den bilden av deras ego som de redan själva har. Och där är jag jätteokänslig, jag är bara jättetacksam. Mm. Kan någon berätta någonting negativt för mig som jag inte redan har tänkt, och jag är imponerad?
Ja, men jag tror att jag förstår hur du menar feedbacken, att den är, men att om du nu satt någon bredvid den där mannen eller killen som tyckte att det här var jätteintressant och spännande och oerhört lärorikt, så blir det någonstans så där, vem ska man lyssna på?
Mm.
Eller du? Och det var där, utifrån den frågeställningen, att det finns en, utifrån att okej, okay, ska jag göra det, de andra nöjda?
Mm.
Eller ska jag vad grundar jag i att det här pratar jag om, ditt ämne då exempelvis, för att du tycker det är intressant och viktigt och du brinner för det.
Mm.
Sen kan det ju finnas någon annan som tycker att det är gammal skåpmat eller meningslöst. Eller, ja, de gillar något annat. Så det blir, till slut så blir det en frågeställning om vem. Så i alla fall är det i mitt förhållningssätt till det där. Att den egna inre tryggheten, eller att det här kanske går att göra annorlunda. Men ja, jag... Om jag nu pratar så här exempelvis. Om du skulle ge feedbacken att du tyckte att ja, men Jonas, du borde prata snabbare. Som ett exempel.
Mm.
Så jag är inte så säker på, eller jag vet nog att jag skulle kanske inte klara av det eller göra det. Bara för att jag fick den feedbacken. Någon annan tycker om att jag pratar långsamt. Någon annan tycker att jag ska prata snabbare.
Mm.
Någon älskar skånska. Grötiga.
Mm.
Någon gör inte.
Mm. Ja, det är sant. Återigen, du
hade det, jag tycker det är svårt att det
då hade sanningen funnits i nummerna, tycker jag. Alltså antalet människor som tycker så.
Mm.
Det kan ju vara att en person som tycker att det är jobbigt att du pratar långsamt, men alla andra kanske tycker det är väldigt harmoniskt och skönt att lyssna till någon som inte känns som att man har bråttom hela tiden. Mm. Vilket annars är normen idag. Så att återigen, nummerna är sanningen. Mm. Så kanske det är så att nummerna bevisar för dig att det är någonting du borde ändra. Och då är det ändå ytterst till dig själv. Jag vill ju ge den eftergiften. Är det värt det för mig? Eller de kanske bara får ta mig som jag är.
Och det kan vara någonting som du beskrev din process eller när du skriver en bok.
Mm. Exakt.
Att du vet ju inte hur många den kommer sälja.
Mm.
Men du hittar din trygghet i eller... Mm. Du vet varför du skriver boken, även om du bara läser den själv.
Exakt.
Och att det är... Och samtidigt så kan vi lära oss hela tiden.
Mm.
Ta och lyssna. Så att,
ja. Jag hade precis så faktiskt med två böcker jag skrev. Jag skrev en bok som heter Svavel och socker för väldigt länge sedan. Som också var ett litet skrivarexperiment för mig i alla fall. Det var en skönlitterär roman.
Mm.
Jag tror den sålde kanske 5x. Och sen efter det så skrev jag boken Introverten, tysta revolutionen. Som har sålt hur jävla mycket som helst, översatt i massa olika språk. Och fått, alltså det är så galet många artiklar och allt sånt som har skrivits och som det har lett fram till. Och för båda böckerna kände jag lika starkt engagemang. Men man har ingen aning. Det är som en lott. Så fort du skickar ut en idé i världen så är det som en lott. Mm. Det kan vara att det är en trisslott som inte har någonting. Det kan också vara att det är någonting som gör dig till miljonär. Liksom. Och det är den tanken man måste vila med.
Ja, en slags tillit till att inte veta.
Ja, en tillit till att det inte har någon betydelse. Att
det ja, det är också.
Jag tror det blir dåligt den dagen du skriver för att överleva. Eller den här idén måste vara det som hela din ekonomiska trygghet ska vila på.
Ja.
Då är du ute på väldigt tunn is.
Har du utvecklat eller förändrat något hur du ser på just formsvackor och motgångar? Du var inne på det, du beskrev erfarenheterna och när du drabbas av en formsvacka att du känner igen det. Men just synsättet på värdera motgångar, om vi tar det, vi säger motgångar och formsvackor.
Jag vet ju själv att det är en period i livet när jag har solglasögon på mig. Liksom allting har några nyanser mörkare. Så här. Och därför så vet jag att det är dumt att ta och göra stora livsomvälvande liksom, livsbeslut när du är den svackan. Det är dumt att hamna i konflikter med folk för att det är oftast jag som har fel perspektiv på saker och ting. Man ska kanske ta det lite försiktigt när man drar igång och så att man verkligen är säker på att det är saker som man har förmågan att ta till slutet också. Och sen så att ha en tilltro till att den processen också är just bara en temporär svacka. Att den här vågen kommer att komma tillbaka och lyfta lite senare. Så att jag tror man lär sig att leva med den lunken i livet. Att det är som att det finns en rytm, liksom en bakomliggande rytm i mitt liv.
Kan du någon gång känna att det är svårt då att veta om du vill eller behöver sitta ner i båten? Eller om du behöver agera? Tajmingen för att dra igång något eller tajmingen för att kämpa lite kontra att vila i acceptansen.
Mm. Så är det nästan alltid, tycker jag. Att det är det som är stycket. Alltså, liksom det riktigt svåra är att veta. Ska jag gasa eller bromsa just här? Och det där är nog en sak som jag hela tiden håller på att brottas med. Lite som en sån här insomniker, du vet, som ligger och vrider och vänder sig i sängen och man liksom hittar inte riktigt rätt approach till att hantera det. Så nej, jag har ingen bra lösning på den. Inte än i alla fall.
Blir du fortfarande förvånad ibland när det vänder åt det ena eller andra hållet?
Ja, det kan jag bli. Ibland kan det vara
när det tar stopp eller när det helt plötsligt känns lättare?
Ja, framförallt när det känns lättare. Helt plötsligt när man bara vaknar om morgonen och så känns livet som en musical. Vet du, man är nästan lite för... Om det finns en skala från 1 till 10 på hur lycklig man känner sig sen man 12.
Kan du komma på dig själv med att springa upp för trappen ibland? Att du helt plötsligt blir medveten om att nu springer jag upp för trappen. Eller en trappa.
Ja, jag kan komma på mig själv och göra massa konstiga saker faktiskt.
För så är jag i alla fall.
Ja, det är sådär bubblande liksom. Och det är en jättehärlig känsla. För att det är precis som att det finns möjligheter överallt. Där finns oändligt med energi. Man märker det överallt. Jag kan bara inte sova så mycket som jag gör annars. Jag kan gå och träna och känna mig jätte... Liksom, jag har massa energi, överskottsenergi kvar efter det. Och när man ska göra någonting kan man ha en väldig fokus på det rent intellektuellt. Vara väldigt skarp i de situationerna. Mm. Så absolut.
Det är någon slags ödmjukhet tycker jag. Inför livet och inför också hur snabbt det kan förändras.
Ja.
Den här känslan. Att
och det är en
ödmjukhet
för vad andra människor är. Att man kan fatta det att alla har sina egna utmaningar som de brottas med. Och att det kan vara att jag sitter just nu på toppen av min formkurva med någon i samma rum som är på botten av sin formkurva.
Mm.
Så att det ger ju en tolerans. Och det är det jag tycker är det fina med att bli äldre. För alla de här sakerna som man upptäcker om sig själv, de gör också att man är mycket mer tolerant för alla andra sätt att vara på. Och slutar att tänka på det som att det finns bra och dåliga människor, utan som att det finns bra människor som ibland är i dåliga situationer eller i dåligt sinnestillstånd. Det är vad jag har börjat se liksom i äldre jag blivit.
Hur gör du för att ompröva och ifrågasätta gamla sanningar? Ibland så upplever jag i alla fall att det finns ju en anledning till att det heter gamla sanningar.
Mm.
För att de blir ju just, en del saker blir ju gamla. Men samtidigt så är blinda fläckarna. Tycker jag är svåra att upptäcka och se hos mig själv.
Ja. Jag brukar nog alltid förutsätta att det finns problem med allting som har blivit accepterat och liksom inarbetat. Jag tänker framförallt i arbetslivet att om man kommer in i en yrkesroll och sen så har alla ett visst sätt att rapportera tid på eller ett visst sätt att göra en lönerevision på eller vad det nu än kan vara, vilken roll det än handlar om. Eller projektledningsmetodik, whatever, så brukar jag alltid förutsätta att det är fel i den. Och jag gillar att hitta dem. Hitta, okej, var är systemfelet i det här? Vad är det som gång på gång på gång blir fel? Vad är det som gör att alla tycker till exempel att en lönerevisionsprocess alltid tar mer tid än vad den är värd att lägga på den? Och så börjar jag fundera på what if, liksom, vad kan man göra istället? Så jag har alltid varit väldigt, och så har det varit genom hela livet, att jag har alltid gillat att vara kritisk mot det som är givet. Jag var en av de första tidigt i skolan som skapade ett litet uppror om varför vi läste fonetik till exempel. Jag tyckte det var det mest bortkastade ämnet som fanns.
Vad var svaret då?
Det har jag fortfarande fått ett bra svar. Jag tycker fortfarande fonetik är bortkastat. Jag tycker det är skitdumt att lära sig liksom ytterligare ett alfabet bara för det där. Så att det har nog faktiskt alltid legat i mig att vara den här kärringen mot strömmen. Och då blir det ju per default att man hela tiden försöker utmana gamla sanningar.
Mm.
För att de är alltid gamla. Allting är föråldrat i det ögonblicket det är uppfunnet. Och det betyder inte att man alltid är den som hittar den bättre lösningen. Men man kan i alla fall peka på vad bristerna är. Många är så. Många funkar som så tycker jag att så fort du presenterar en process för dem. Och säger så här brukar vi göra. Så tappar de all form av kritik. Utan de bara tar till sig, okej, hur följer jag processen? Och så blir det som att de är robotar och så följer de allt från punkt 1 till punkt 25. Liksom lite klart. Men jag gillar också att det finns människor, sådana som mig, som ibland tittar på processen och säger, vänta, den här, och titta kritiskt på det. Jag tror det är viktigt. Jag tror det behövs i livet.
Men just det, en del av problemet med att veta saker eller att klara av och ifrågasätta är ju att vi är inte alltid medvetna om vad vi sitter fast i för gamla sätt att tänka.
Mm.
Eller att det finns blinda fläckar ens. Confirmation bias och just det att om du kan se eller hur du kan tänka när det gäller att du vet, rent intellektuellt i alla fall, så kan vi veta att vi har saker och ting som vi, hur vi ser på världen eller olika områden som där vi skulle kunna. Jag säger inte alltid, och det är inte säkert att vi vill. Vi kan vilja hålla fast vid en gammal sanning. Mm. Jag tycker inte om ägg, exempelvis. Men så vet vi också att det finns ju en möjlighet i att kanske testa att äta ägg. om det nu var ett antal år sedan. Jag blev tvingad att äta ägg när jag, eller tvingad. Mamma och pappa tyckte jag skulle smaka och det var ingen rolig upplevelse. Och jag lät bli under många år. För att sen testa och upptäcka att
Ja.
Vi kan kalla det ägg-exemplet.
Ja. Ja, men
jag tycker inte om den här musiken.
Precis. Jag tror det är ett sätt att begränsa hur mycket input som man utsätter sin hjärna för att man gör det enklare för sig. Man får ju saker att smalna av. Man får då bli mindre aktivitet tror jag också för hjärnan genom att bara bestämma sig för att det är bara just den här saken jag gillar. Och så liksom minimerar man stimulit. Om jag säger att jag bara lyssnar på westernmusik till exempel och jag ser bara noirfilmer från 50-talet, då skalar det bort väldigt mycket annat som jag inte ens behöver förhålla mig till. Men om du verkligen är nyfiken och du börjar tänka att jag kan hitta någonting i alla genrer av musik som jag tycker är spännande och som är intressant och som är verkligen unikt för just den här genren eller i film eller i whatever, då har du istället då öppnas upp en stor värld för dig att upptäcka. Och man kan ju säga att hjärnan i sig den gillar ju, jag tror det är juristik, att den har en förmåga att så fort du presenterar någonting nytt för mig så försöker jag hitta en gammal mall som jag kan lägga på det för att beskriva hur jag ska förhålla mig till det. Snarare än istället bara erkänna att okej, vänta, det här är en helt ny situation. Nu ska jag tänka på det här. Nu ska jag verkligen sätta saker i ett sammanhang och fundera på hur jag vill lösa just den här situationen. Och det är just där de gamla sanningarna kommer fram. För att de är en del av alla de här mallarna som man har i huvudet. Så över tid så bygger man på sig massor med mallar. Jag tror det kallas för kristalliserad intelligens. Brukar man säga alla de här färdiga situationerna och scenarierna som man har instruktioner för att redan bryta ner och hantera. Men att verkligen tänka det och bara strunta i mallarna och så tänka, okej, hur löser jag den här situationen? Och det är därför som man säger att barn är i vissa avseenden mycket mer kreativa än vuxna eftersom de inte har mallar. De försöker inte ens använda någon gammal instruktion.
Nej. Och det är väl det finns ju en utmaning där. Att just som i det exemplet att som vuxen då utsätta sig för det här. Att, som inte är lika naturligt som när vi är barn. Och det är också jag funderade över om för det blir någon slags, eller i mitt huvud i alla fall så tänker jag att om du har någonting, eller vi har alla blinda punkter, eller vi har alla, vi är fast i, och vi vet att det är en del av att utvecklas, att lära någonting nytt. Det är att tillåta oss själva att ifrågasätta det vi redan vet eller att ompröva vad vi tycker och vad vi tror på eller vad vi är intresserade av och så vidare. Men det är någonstans i min hjärna när jag försöker få ihop det där så är det ju ett aktivt val. Och en del av problematiken är att vi inte ens är medvetna om confirmation bias, alltså vad vi tror att vi gör, men det vi egentligen gör på samma sätt som vi alltid har gjort. Och att det är svårt, det finns en svårighet i alla fall i att välja vad vill du tillåta dig själv på vilket område i ditt liv exempelvis, som kanske inte rör det professionella, vill du utsätta dig för att någon slags experiment eller att testa?
Nej, precis. Jag vet att det finns ett psykologiskt begrepp som man kallar för need for cognition.
Okay.
Där man menar att det är som en drift som vi människor har antingen lite av eller mycket av. Och har man mycket av det så har man automatiskt en drift till allting som liksom hela tiden expanderar ens horisont. Då är man den här personen som på fullt allvar kan sitta uppe tre på natten och googla vad kor har för strömlinjeformade egenskaper i en vindtunnel. Eller så här, helt bizarra random saker därför att du hela tiden bara har saker som trillar in, saker du vill veta. Och har du lite av det, då vill du gärna att någon inte ska röra runt i din värld där du har en idé om strukturen, om hur saker funkar. Så på ena sidan kan man säga att de som gillar det här med kor, de är ju analytiska, och att vara analytisk handlar om att tänka lateralt och connect in the dots som vi sa. Och på andra sidan har man människor som är väldigt systematiska och strukturerade, vilket är raka motsatsen. För är du strukturerad, då connectar du inte the dots, utan du är en sån som får en lista på och läser in en lista på hur saker ska göras och så följer du det minutiöst. Det är inte så ofta man tänker på det, men faktiskt de egenskaperna är varandras diametrala motsatser. Att vara analytisk och strukturerad är så långt ifrån varandra som man kan i princip. Men är du analytisk så tror jag att du har det här automatiskt inom dig, det vi pratar om, att ifrågasätta gamla sanningar istället för att bara tänka att de är sanningar. Och då bara blir det här eviga trevandet att ifrågasätta allting som du utsätts för. Vilket på ett sätt är jobbigt ibland, för det är en evig resa man gör. Ja, det är en evig intellektuell resa du gör där du hela tiden inser att det inte finns någon tyngdlag i någonting av det du gör. Ingenting har en tyngdlag, alltså det finns inga orubbliga principer, utan precis allting visar sig vara fel lite senare. Men att man är okej med det. Mm. Att det är ett föränderligt landskap.
Men tycker du om det för egen del? Att, eller varierar det?
Ja, det är en drift jag har definitivt. Ja. Så jag vet inte om jag kan ens värdera som jag tycker om det eller inte.
Det du är accepterar drift,
det? Ja, jag bara accepterar det som jag är. Jag är alltid väldigt törstig på kunskap.
Mm.
Och framförallt om det finns någonting jag tror mycket på och sen så får jag läsa att det finns forskning som säger att det är helt fel, så blir jag intresserad av att det är helt fel och så börjar jag ändra sig. Därför har jag också ändrat perspektivet många gånger i livet.
Reflekterar du över om du reflekterar tillräckligt?
Mm. Och du behöver ju aldrig tänka länge på det, men jag vet ju att jag gör. Men jo. Jag är definitivt en person som spenderar en betydande del av min tid med att försöka bygga ihop en ny förklaringsmodell för alla saker jag har varit med om. Och se mig själv med olika perspektiv.
På vilket sätt, eller vad ger det dig att reflektera? Varför är det bra? Viktigt?
Lite då och då så ramlar det ner på lättar och så tycker man att oh, nu förstår jag någonting. Någonting som jag kanske varit med om hela livet. Och då kan det ge en känsla av klarhet som jag blir väldigt lugn av. Och det är svårt att säga, men det är lite som att dra en sån här Jack Vegas-maskin liksom, och till plötsligt får man tre körspärr och så är det bara något som ramlar ner. Den känslan av de poletterna när det är någonting som ofta har varit med om länge i livet och så helt plötsligt så får du bara ett ögonblick av insikt. Det kommer ofta där. Och de kan jag få väldigt lyckorus av när det är någonting man känner att man fattar. Och jag känner ofta att vad det också ofta gör, det är att speciellt i grupper med människor så är det oftast en grupp med människor, då sitter folk där och de kommunicerar hela tiden och de är upptagna med att reagera på vad den andra säger och så här. Att då vad den som reflekterar är oftast det innebär att man tillför ett nytt perspektiv till den diskussionen som jag tror är väldigt värdefullt i många sammanhang. Jag skulle säga som så här, det finns ju den gamla delfinska maximen när de säger att känn dig själv, som att det skulle vara det viktigaste till att börja med. Och jag tror det är väldigt svårt att känna sig själv om man inte är en reflekterande person.
Vad tror du är som avgör, eller vad är det som gör att vi reflekterar olika mycket? För jag upplever att det skiljer sig mellan oss. Inte kanske mellan just dig och mig, men överhuvudtaget.
Mm. Jag tror det är ett personlighetsdrag, tänker jag, som hör ihop med mycket. Det hör ihop med både med att vara introvert och extrovert, men också att ha en låg eller hög öppenhet. Det finns flera saker som kan sorteras in i det. Men jag tror att anledningen till det är ju såklart att av någon anledning, om man slänger en sten på en flock med antiloper, så kommer de att reagera på samma sätt, de kommer springa sin väg. Det är inte så att en av dem kommer att gå direkt mot dig och säga vem var det som kastade? Och medan några springer, medan någon gömmer sig, medan någon annat. Men människor är sådana. Kastar man en sten på oss så får vi många olika utfall av vad vi gör. Några springer, några vill slåss, några börjar kalkulera var stenen kommer ifrån på ett papper. Och jag tror det är just det som har gett oss den här typen av oerhörd överlevnadskraft som vi har som art. Det vill säga att i vissa situationer så är det jättebra att vissa av oss bara reagerar direkt utan överhuvudtaget göra en djupare analys, så bara agerar vi och hanterar situationen. Och medan andra personer i samma givna sammanhang kommer att bara bli eftertänksamma och börja fundera på allt som hände här. Och så småningom kommer man med slutsats. Det finns en studie av amerikanska soldater där man utsatte en grupp introverta och extroverta soldater för olika krisscenario. Och det visade sig att för alla krisscenarier så var de extroverta soldaterna snabbare och effektivare på att hantera vad som hände. För att någonstans i extroversion så finns det oftast den här känslan för det snabba, det reaktiva. Men om man introducerade en krissituation som innehöll någonting som man aldrig hade pratat om innan, som inte var inövat och som inte var beskrivet i manualerna, så var istället de introverta soldaterna bättre på att hantera situationen. Av den anledningen att de just satte saker i ett perspektiv, började fundera och sen så hittar man en lösning som var lite annorlunda, lite innovativ. Och jag tror det beskriver också lite hur det här värdet av de här egenskaperna hos människor, det gör oss rustade för att möta i princip vilken situation som helst.
Och hur får man tid då? Att jag vet inte att det är så, men jag upplever, jag personligen har inte svårt att hitta det. Men om det nu är så att man eller någon känner att det är svårt att få tiden att räcka till för att reflektera. Mm. Och det kanske inte räcker att säga att det är viktigt att ta sig tiden.
Mm.
Hur har du någon idé om hur, kanske inte life hacks, men hur kan man få det att hända om man nu vet att det är någonting bra, men det är svårt?
Mm. Jag skulle börja med att säga så att vilja tänka på saker och inte fatta snabba beslut. Det är ju inte egentligen en oförmåga, det är mer en preferens från introverta. Så vi kan ju fatta snabba beslut, men konsekvensen blir att felfrekvensen i de besluten kommer att vara högre ju kortare ledtid vi har haft. Och det finns också studier, rent kognitiva studier kring hur vi fattar beslut. Om man säger att till exempel en människa som är väldigt extrovert kan också fatta väldigt snabba beslut och ha en väldigt tydlig magkänsla kring saker och ting. Men de besluten blir oftast fel, eller mer ofta fel än för en introvert som tänker längre när man får välja själv och sen fatta beslut. Så att beroende på vad kontexten är så kan det ju vara både en styrka och en svaghet. För om du jobbar på ett kärnkraftverk så vill du kanske inte ha någon som fattar jättesnabba beslut. Eller om du är gränsvakt i ett land som inte riktigt har brutit ut i krig men som befinner sig i ett skymningsläge, då vill du inte heller ha en gränsvakt som fattar jättesnabba beslut. Då vill du ha någon som funderar och inte skjuter först och frågar sen. Så att återigen, allting handlar om kontext. Så vad ska man säga? Liksom att när jag får bestämma, då säger jag alltid så till min chef, till exempel när man får en uppgift, så brukar jag säga att du, hur långt är det på mig? Det är alltid min första fråga. För att jag vet att ledtid kommer alltid öka kvaliteten på det jag presterar. Jag fick lite backning också just av den här Daniel Kahneman som skrev den här boken om att tänka snabbt och långsamt.
Mm.
Som liksom studerat beslutsprocessen i människor hela sitt yrkesliv, och när han skulle bara komma med ett enda råd om hur man gör för att fatta bättre beslut, så var hans råd: vänta.
Kan du försöka beskriva vad som händer i dig när du skriver?
Mm. Det var en bra fråga. Vad som händer i mig när jag, oftast så börjar jag skriva kanske bara för att jag har bestämt mig att jag ska börja skriva. Så det är inte alltid jag börjar med ett brinnande engagemang. Utan när jag börjar någonstans, man sätter pennan på ett papper, man börjar knappra och så har du en idé kring någonting. Och under den här resans gång, så vad som händer för mig, det är att oftast så byggs det upp så det bubblar fram mycket bilder där jag tänker så här mitt i halvvägs i meningen att det här borde jag ta med och det här borde jag beskriva. Och så byggs de upp så mycket och trängs samtidigt i huvudet, så man får en känsla av att det är bråttom att skriva av sig innan man glömmer dem, innan alla de här små såpbubblorna av lösa idéer börjar brisera liksom, och så har de bara försvunnit liksom ut genom bakhuvudet innan jag hunnit fånga dem. Så att när jag skriver som bäst så är det med en delad känsla av eufori och av stress, och då går det fort och då glömmer jag bort allt det där andra. Då har jag verkligen försjunkit, absorberats av uppgifterna, hamnat lite i flow. Och det är då som hela tiden, jag kan koka en hel termos full med kaffe. Och varenda kopp som jag hällt upp får jag nästan hälla ut i vasken för att jag glömt att dricka av den. Då är det som bäst. Och då kan jag också känna ett väldigt glädjerus efteråt. Och det jag presterat under den tiden är oftast det jag är mest stolt över också. Så flowet är liksom något som kommer och går liksom in. Det bara smyger sig in och ut i processen när jag skriver lite då och då.
Och hur påverkar skrivandet hur du mår? Och tvärtom, hur påverkar hur du mår det du skriver?
Skrivande är som en medicin för mig, jag kommer på. Jag mår fantastiskt bra av det. Framförallt när jag skriver ut någonting som tar plats i huvudet. För jag får en känsla av att det är som när man storstädar. Man liksom inventerar vad man har i huvudet. Och i samma ögonblick som det finns på ett papper istället eller i en fil. så är det, då behöver, slipper jag tänka på det mer. Så att därför gör det någonting. Vad det också gör är att det befäster mycket kunskap. För oftast så kan jag ju i ord när jag pratar slänga mig med saker och saker och säga att ja, men det var en undersökning jag hörde om som är det här som säger att vi borde göra så här. Men när jag ska skriva det, då måste jag verkligen gå till botten och kolla, okej, okay, exakt vad sa den här undersökningen? Vem gjorde den? Är den trovärdig eller är den annan källa? Du vet, så att det befäster också kunskap på ett annat sätt, som jag måste återberätta det. Så skrivandet i sig är helbrägdagörande för mig som person. Det är verkligen en väldigt central del av vem jag är som människa. Och när jag är i mina mest inspirerade perioder, liksom när min sinuskurva är uppe, så skriver jag mycket. Jag kan inte ens hjälpa det. Det blir bara som en drift. Och vad det gör med mitt mående när jag inte mår bra och jag ska skriva, om man vänder på det, det är att helt plötsligt kan det bli jättesvårt att få ut en mening på ett papper. Och det låter inte alls lika bra som det gjorde annars. Och jag är så självkritisk med mig själv att ibland kan det vara svårt att prestera bra grejer. För att jag själv skjuter ner det långt innan. Liksom jag har den rösten av kritik inom mig är så högljudd att den dränker ut de andra bra tankarna. Så att när jag inte mår bra alls, då blir det rätt lite skrivet faktiskt. Mer än det som är möjligtvis plikt att göra. Mm.
Gillar du rutiner?
Jag tror jag behöver rutiner. Men jag vet inte om jag gillar dem.
Kan du se, ja, du säger att du behöver, men kan du se att det är någonting positivt för dig att ha rutiner?
Ja, det kan jag.
Hur då? Eller varför? Vad är det som är bra med att ha rutiner?
Jo, för att vad rutinerna gör, det är att de fångar in den här varelsen. Som jag är så kreativ med mig själv, så är det så lätt att jag tappar lite tid och rum och kan sitta uppe till 3 på natten och göra någonting. Som kanske innebär att dagen efter är halvt spolierad för att jag behöver sova länge och så. Så hade jag inte haft några rutiner på plats, så hade nog det kreativa styrt så mycket att det hade gjort mitt vanliga liv ganska svårhanterligt. Och sen har jag dessutom barn, så att då måste man ju infinna sig och få det att funka. Och jag vet själv hur jag funkar annars när jag inte har det. Då blir det just det att jag kan vända på dygn och glömma bort att äta ordentligt. Och egentligen tappa mig själv i lusten av att skapa. Mm. Egentligen det som händer, man byter bort sig själv mot sitt skapande.
Men kan du också se att rutiner är, eller kan vara ett sätt för att du ska göra saker som du vet att du vill göra?
Ja, såklart. Att det är ett sätt att välja bort kortsiktiga belöningar för att uppnå långsiktiga mål. Den förstår jag också är en stor del av rutinerna. Och kanske också att det är en del av det är ett bra sätt att lugna sinnet också. Att du har en del av dagen där du gör någonting som faktiskt är helt strukturerat, där du inte behöver tänka ut en massa kreativa idéer, utan för att tömma diskmaskinen, fixa tvätten, gå upp en viss tid. Vet du? Vissa av de grejerna är ändå sköna. Det är det som vissa säger, att det finns en poäng med att bädda sängen direkt på morgonen när man går upp. För att då har du börjat dagen med i alla fall prestera en enda handgriplig handling, så att du vet att du gjort någonting under dagen. Så jo, det ger en hel del också. Det är precis som att det är en annan del av psyket man använder till de rutinmässiga delarna, men att man behöver den också. Kanske att det är lite yin och yang mellan att skapa och att följa en rutin.
Ja, och att det kanske är en rutin, att skapa rutiner för saker och ting som vi vill göra därför att vi tycker att det är bra.
Mm.
Att det kan skapa utrymme, frigöra tid och energi som vi kan lägga på exempelvis det kreativa, det skapandet, eller någonting annat som vi vill göra om vi vet att det här ska jag göra.
Men ibland är det ett måste på något vis. Att du, som du säger, du har någonting du vet att du måste leverera, kanske som ett uppdrag åt en kund. Och så vet att du måste bryta ner det, att ja, men då måste jag göra det här 3 timmar varje dag för att vara färdig vid den här tidpunkten. Så det är klart att det är en nödvändig process för att uppnå saker i livet.
Och en rutin upplever jag att jag har lite taskigt rykte. Mm. Eller kan ha i alla fall. Det är väl olika, variera. Men jag vill gärna se på det som någonting positivt.
Mm.
Som jag vill skapa. för att jag mår bra utav det. Då är det inget negativt tråkigt med att upprepa det.
Nej.
Utan jag behöver jag bara säga ja till mig själv om jag vill att det ska hända. Så därför så är det en rutin som jag gör. Och det, behöver, det kan jag behöva kämpa för. För att jag vet att, precis som du var inne på innan, då, att det finns någon, en långsiktig belöning i eller att, att det gör någonting positivt.
Jag tror det finns ett element av västerländsk och österländsk filosofi. Är det där? Då som jag läste att i Japan så definierar man ofta just känslan av lycka som att det finns en stillhet, en ordning, att man har en koll på liksom vilka strukturer som ska vara på rätt plats, man vet var allting ska vara, medan i väst så tänker vi mer, och det som du säger, förhärligar mer det kreativa, du vet den här bohemiska människan i batikkläder som fladdrar runt och som inte passar att denna mötet, den bara gör precis vad man vill hela tiden, som att det är idealet. Och personligen tror jag att det är någonstans mitt emellan. Du vill ha en viss kreativ frihet, men du vill också ha tillräckligt mycket disciplin, förmågan att planera för att kunna bygga upp en praktisk väg ditåt. Jag tror man behöver båda.
Jag tänkte att vi skulle varva ner lite grann. När har du svårt eller som svårast att varva ner?
Jag har väldigt sällan svårt att varva ner. Så att nej, så nedvärvning inte, har inte riktigt varit problemet. Det är mer uppvärvning som har varit problem.
Vi hade ju en uppvärmning idag. Hur tyckte du?
Nej, gick inte bra.
Gick den bra?
Mm.
Vad var det som gjorde att den funkade då? Uppvärmningen? I den här kontexten eller?
Ja, det var nog att du inte frågade om väder, vind, Melodifestival, ytterligare saker. Vi pratade om relevanta saker direkt.
Det kan ju vara svårt ibland att avgöra vad som är relevant.
Ja, det är det. För att om man inte går in i ett samtal med vanligt, klassiskt, ytligt kallprat så kan det bli fel. Men det är också risken man tar. Man måste ta risken att det kan bli fel för att annars kommer du inte kunna ha ett djupt samtal med någon.
Vad är det som gör att du har lätt för att varva ner?
Därför att jag tror det enda jag behöver för att få energi det är att inte ha människor runt omkring mig. Så att egentligen det är avsaknaden av någonting.
Stillheten.
Som ger mig det. Och jag tror det är lite hur jag bor kanske. Jag bor nära havet. På det viset på ett stillsamt område. Jag har så många intressen som är stillsamma. Eller så här som är, jag ska inte säga stillsamma för det är fel. För att man tänker ofta ibland att det handlar om energi. Men man kan skilja på energi och social energi. Liksom. Så att träning gör samma sak för mig. Man bara tar på sig på stora hörlurar. Och sen plötsligt är du liksom inne i en bubbla av dina egna tankar. Ta bort alla andra ljud. Så just det där har aldrig varit svårt för mig. Att varva ner. Inte med undantag just av den episoden jag hade med utmattningen. För det var den enda stunden i livet när jag verkligen haft svårt att varva ner. När jag haft svårt att sova. Och så. För det har alltid varit som en gåva. Jag somnar på 10 sekunder. Alltså verkligen. Har alltid kunnat. Så jag tror det är, man föds med olika gåvor. Och en av mina gåvor har nog varit att jag alltid haft ett rätt stort lugn i kroppen.
Mm. Men den här stillheten då, eller det här lugnet, kan du hitta den i kraften också? I exempelvis som du tränar?
Ja, absolut.
Kan du känna det här nästan lugna, meditativa tillståndet fast du anstränger dig fysiskt?
Absolut, för mig handlar lugnet om att göra en sak bara. Så att säga, att få fokusera på en enda sak. Och är det träning så är det för mig ganska mycket rörelse och då försvinner jag in i rörelsen. Det är inte på samma sätt som när jag skriver, att man blir absorberad av det man gör och så är man bara där. Jag behöver inte tänka på kvartalsrapporter eller på barnens skolgång eller alla de här sakerna, utan då är jag bara där. Så jag tror att det är nog det som har varit bra för mig, multitasking, eller så här singletasking. Jag har en sak i taget, men med full fokus.
Vad är meningen med hela skiten?
Meningen med hela skiten. Jag tror meningen med hela skiten är att man någon dag kommer känna som att man har haft en stor buffé dukat med alla möjliga fantastiska maträtter man kan tänka sig. Och man har ätit sig så proppmätt på dem så att man ändå känner att okej, nu är jag mätt. Nu är jag jättenöjd. Jag är helt mätt. Och då tar livet slut.
Har vi missat att prata om någonting idag, tycker du?
Du har inte frågat så mycket om den här otroliga bedriften när jag vann brons i pojkarnas P11 i fotboll. Men vi kan spara till nästa avsnitt.
Vill du berätta kort?
Nej, verkligen inte.
Nej, okej.
Okay. Det var verkligen ett av de minst specifika ögonblicken i mitt liv. Men det finns fångat på foten, det bara därför jag minns det. Jag gillar inte ens fotboll. Alltså just det där med att vinna bronsmedalj. Så där är så foten där står samman en jätteliten pokal och bara ser så här bedrövlig ut som min mamma har tagit.
Ja, ett stort ögonblick på ett sätt.
Kanske det.
Är det någonting som du skulle vilja fråga mig?
Vad tycker du är meningen med hela skiten?
Det korta svaret, eftersom jag tänkte att vi skulle avrunda, det är bland annat att möta människor, att ha samtal om saker och ting som känns intressanta, relevanta, viktiga. Mm. Men också att älska, att våga älska, att inte ge upp om man inte har upplevt det. Mm. Sen är det för mig att cykla ner och ta ett morgondopp i havet varje morgon. Det är också meningen med hela skiten.
Mm.
Där känner jag ett lugn och en stillhet som är viktig.
Mm.
Men det är en stor fråga som samtidigt inte behöver vara så svår hela tiden. Men den är ju tillräckligt stor för att, och intressant tycker jag i alla fall, för att jag ville kalla podden för det.
Mm. Jag förstår.
Tack Linus för att du ville komma och vara gäst idag.
Tack för att du kom hit.